underbart att få andas in och andas ut och vila i nåden som du ger. Kan ni känna att det är hälsosamt? Att andas in och andas ut och vila i det vad Gud har gjort för oss. Underbart. Tack ska ni ha för ett budskap, en predikan. Det är nästan så man tänker att det skulle räcka att bara få veta det här. Men nu blir det lite extra till. Oj, oj, hörni, jag är så glad att få vara här ikväll. Tack kära Sion-församlingen för inbjudan. Det var som sagt en väldigt god stund vi hade igår på förmiddagen med alla ledare. Och jag tror vi trivdes allesammans i den här situationen. Och tror att när vi står tillsammans så växer vi. Och när vi växer kommer också arbetet att bli starkare och växa. Det är ju bara så. Gud använder människor. Så gott att vara här och se er alla. Många bekanta också. Och många som jag inte känner. Oj, vad roligt att se er också. Och sen det här med Ukraina. Wow. Vi får döpa människor. Det blir så konkret. Att det inte bara krig och elände. Mitt i mörkret finns det ljus. Mitt i tragedierna finns det hopp. För Jesus kan komma in i människors liv och förvandla dem och ge hopp och framtid. Och vad jag har hört av kollegor i Ukraina så är det hemskt svåra förhållanden. Men i mörkret vänder sig människor till Gud och kyrkorna är fulla. Så Gud verkar inte bli förlamad. Han gör vad han gör. Och människor ställer till med vad de förmår. Vilket ibland är alldeles förfärligt. Jag vill ändå säga att den här veckan har varit speciell i Finland. Den här veckan har varit speciell i Finland. Posten. Eller som det heter då på finlandssvenska, posti. Har då delat ut en bok med 16 vittnesbörd om finländare till 2,3 miljoner hushåll i Finland. Om man tänker att det i medeltal bor 3 i varje hushåll så blir det ju 6 miljoner. Men det kanske inte är riktigt fullt så. Men det är i alla fall alla har fått den här som kan läsa den. Och jag tycker vi ska be om att evangelium får beröra många människor. För hur ska man kunna komma till tro om man inte vet, säger Bibeln. Och det är tyvärr så många i det här landet som inte har koppling och kontakt till levande tro. Ska vi välsigna Finland? Tack Gud för att du älskar det här landet. Jag ber om att ditt ord som går ut genom den här lilla boken som har nått varje hushåll i Finland. Att det ska sås frön som gror och som börjar växa och som ger skörd. Det ber jag dig om i Jesu namn. Kvällens rubrik är kyrkans framtid finns i dess rötter. I den här sommaren har jag ganska mycket tänkt på kyrkornas, de fria församlingarnas framtid i vårt land. Och det är många människor som undrar hur ska det gå? Ibland ringer folk till mig eller ibland kommer folk till mig och frågar hur tror du Kenneth, hur ska det gå? Och jag har lite nördan i mig den här sommaren och läst en del litteratur om den första kristna församlingens första 300 år. Ni vet de där åren där kyrkan var som mest trängd, när den var absolut minoritet, då den förföljdes, då den inte hade någon världslig makt. De hade inga kyrkobyggnader, de hade inga institutioner, inga hierarkier, utan de var bara levande stenar som kom tillsammans. Och det blev ett, som alla forskare förundras över, hur kunde denna relativt förtryckta, vad ska vi säga, gräsrotsrörelse på 300 år förändra så mycket av vår världsdels tänkande, förståelse, världsbild, människosyn. Det vi kallar demokrati, allt det här som vi kämpar för i Europa, som vi tycker att det är värdefullt, det har de facto kristna rötter. Att så många av våra media och kulturelit inte så gärna vill komma ihåg det här när man sitter i sofforna i TV, tycker jag att är lite pinsamt. För det är de facto så att den kristna tron lade grunden till så mycket i det västerländska samhället som vi är väldigt glada och tacksamma för. Hur ska det gå för kyrkan? Nå, jag ska börja med att säga så här, att det kommer att gå bra. Det är nämligen så att Jesus sa till Petrus i Matteus 16 och 18. Så säger jag till dig, du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling. Och dödsrikets portar ska inte bli henne övermäktiga. Jag tycker det är ett bra ord av Jesus. Och det som gör mig väldigt trygg i den här lilla texten, det är att säga, jag ska bygga med dig Petrus och dina vänner. Men det är jag som bygger. Det är det vi människor gör som ibland rasar ihop. Det är det vi gör ibland som kanske behöver förändras när tiden går, eller hur? Det är det vi liksom har byggt, och det har byggts mycket konstiga saker i kristenheten under 2000 år. Och jag är inte så säker att allt det där kommer att bestå. Men jag vet en sak, att Kristus aldrig kommer att upphöra med att bygga sin församling. Kan vi få ett amen på det? Eller hur? Alltså, Kristus kommer att klara av det här. För han brukar ju lyckas med det han gör. Ni vet, på korset sa han, det är fullbordat. Nu är det klart. Det var hårt, men det gick. Och detsamma kommer han säga en vacker dag när han tar hem sin församling till himlen. Då sa han, det här var hårt, men det gick. Och vi får vara en del av det. Våra strukturer och våra aktiviteter kan genomgå förändringar. Med våra församlingar, men det som Gud bygger i våra församlingar, det kommer att övervinna trots motstånd och förföljelse. Församlingen är Guds idé. Jag tror på församlingens överlevnadsförmåga. Den kristna kyrkan har ju genom historien genomgått de mest välplanerade utrotningsförsök. Det vet vi som har läst historia. Men inget har kunnat utplåna kristenheten. Jag tänker på Kina, var ju ett sådant undermärkligt exempel. Alla missionärer kastades ut 39. Hjälp mig om jag har fel. 49. Anders. Jag ville testa dig. Nej, jag var osäker på riktigt. 1949 kastades alla missionärer ut, och det var tusentals. Vet ni vad som hände när man skulle göra slut på kyrkan? Man räknar väl med 10-15 miljoner kristna i Kina på den tiden. Idag räknar man det i hundratals miljoner. Det är märkligt med den här kristna tron. Det är märkligt med Jesus. Det är någonting stort med honom. Så länge han får vara i centrum för det vi gör, så finns det styrka i det. Den tidiga kyrkan, som jag sa, den föddes i motstånd och förföljelse och motvind och svåra yttre förhållanden. Och ändå kom den att på 300 år rita om den religiösa kartan i hela det romerska riket. Jag blev väldigt glad för ett par veckor sedan, den 6/9, det är 3 veckor sedan, då Sixten Korkman, som är en väldigt känd professor i ekonomi och nationalekonomi och sitter ofta i sofforna här i finsk TV och gör kommentarer. Han skrev en spalt i Finlands största dagstidning, Helsingin Sanomat. Och där skriver han så här: Jesu undervisning påverkar fortfarande på många sätt våra moderna samhällen. Den kristna tron lade grunden för de mänskliga rättigheterna i hela västvärlden. Och lade grunden i hela västvärlden. Och det är ur det perspektivet, är det viktigare än USA:s självständighetsdeklaration eller franska revolutionens deklaration om mänskliga rättigheter. Nya testamentets huvudperson, han var snickaren som red på en åsna och hade en speciell omsorg om de fattiga, det sjuka och det förtryckta. Han skapade en gräsrotsrörelse som till en början mötte mycket förföljelse. Men dessa människor genomförde under några århundraden en mjuk revolution underifrån och kom att uppnå en så betydelsefull ställning i hela samhällsbygget på alla nivåer. Och jag måste säga, det är sällan man säger amen när man läser Helsingin Sanomat eller Vasabladet eller andra tidningar, eller vad säger ni? Men då sa jag amen, jag är helt av samma uppfattning, och jag tycker det är starkt att någon vågar säga det precis som det är. För många vill lite ändra på historien. Vi kritiserar Ryssland för historierevision, men vi sysslar med det lite grann själv på andra plan också. Därför var jag väldigt glad över det som skrevs där. Hur började det här med den kristna tron? Jesus Kristus samlar 12 män, levde med dem, undervisade dem och vandrade omkring i städer och byar och visade dem ett exempel. Det var säkert världens bästa utbildning i kristen tro. Jesus, han rörde sig. Han kom aldrig uppifrån, neråt. Alltså hans styrka låg inte i makt, i en mänsklig mening. Han kommer underifrån och visade dem och visade människor istället ett exempel. Han tillhörde ingen religiös eller politisk elit. Han rörde sig utanför maktens korridorer. Han var ute bland folk på vägarna och stigarna. Han gick in i hus som andra religiösa ledare aldrig skulle ha gått in i. Wow, det måste jag säga att jag blev så förtjust för varje år över att upptäcka att Jesus alltid var på fel ställe, inom citat. Alltid var han på fel ställe. Och hans antagonister, den religiösa eliten, de var jättestressade av att han alltid gick till fel människor. Han gick fel väg till Samaria. Det var på något sätt fel, men han drevs. Och det är det som var styrkan i vår Jesus. Det är att han gör inte som alla andra. Han gör det som är rätt. Han styrs inte av människors förväntan. Han styrs av Gud, den helige ande. Han har ett annat perspektiv. Och jag tror att den kyrka som framtiden behöver är en församling som vågar följa i Jesu fotspår. Och vara modig. och inte göra som alla andra, utan göra, möta människornas behov. Jesus gick inte omkring här på jorden och gav diagnoser på folk som var vilsna och misslyckade. Han berättade inte bara för folk vad de gjorde fel. Det underbara med Jesus är att han var läkaren som gick omkring och gav medicin åt dem som behövde hjälp. Acceptans, förlåtelse och helande. Och jag är så rädd för den typs kristendom som på något sätt utvecklas mot en proteströrelse mot allt och alla. Jag tror att tiden är inte inne för oss att enbart ropa ut vad som går fel. Det är ju så. Men jag tror vårt uppdrag är att vara läkare som för människor in i en atmosfär och en gemenskap där upprättelse i Kristus Jesus kan ske. Och åtminstone så känner jag att jag skulle vilja vara med i den gräsrotsrörelsen. Vi är inte kallade att vara moralpoliser. Vi är kallade att vara läkare i det här samhället. Och jag tror att Jesu modell är en nyckel till kyrkornas framtid. Och sen ska jag lyfta fyra teman som de här forskarna har sagt att betydde väldigt mycket för att kristen tro skulle bryta igenom. Eller som var någonting annorlunda än det religiösa utbudet i den tiden. Det första alla pekar på, det är att tron på den uppståndne Kristus Jesus präglade de här människornas liv. Det var någonting helt nytt i religionernas värld. Att en Gud stiger ner på jorden för att dö för människorna. Därför att i religionernas värld handlar det väldigt ofta om att ge stegar eller hjälpmedel åt folk att kliva upp till den Gud som fanns där uppe. Den kristna tron är unik i den meningen att den berättar om att Gud stiger ner till oss. Han rör sig bland oss. Han blev kroppslig. Han var inte bara ett andligt väsende. Han blev kött och blod och han bodde ibland oss. Står det. Han fanns här ibland oss. Och därför kunde mänskligheten identifiera sig med honom. Och det är det man säger. Det var detta med att Jesus levde på jorden. Men inte bara det. Det var det att han dog och att han uppstod som var så unikt. Och som gjorde att hans efterföljare förändrades, förvandlades av denna insikt. Och Paulus skriver ju i första Korinthierbrevet 15 så här. Jag för vidare till er alla det allra viktigaste. Hör ni vad han säger? Nu måste jag få skriva till er det allra viktigaste. Och det är att Jesus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd och att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Och att han visade sig för Kefas och sedan för de 12. Därefter visade han sig för mig. Sig för mer än 500 bröder på samma gång. De flesta av dem lever än, även om några har insomnat. Sedan visade han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. Och allra sist visade han sig också för mig som för ett ofullgånget foster. Alltså man kan inte märka hur noggrant det är för honom att liksom säga att Jesus lever på riktigt. Alltså Jesus uppstod inte bara i huvudet på dem, som en tanke. Jesus uppstod på riktigt, det Paulus försöker säga. Vi har sett honom allihop, alla de här 500 på en gång. Och Petrus och Jakob och alla de 12 och till sist till och med jag som förföljde honom. Jag har sett honom. Och jag är rädd för en kristendom som blir så andlig. Så vi förlorar den här realiteten. Jesus lever på riktigt. Halleluja. Jesus finns på riktigt. Och jag tror att vi som församling behöver bäras av denna entusiasm, av denna övertygelse, av denna frimodighet i att Jesus finns på riktigt. Och så fortsätter han att säga så här: men om det nu predikas att Kristus har uppstått från de döda, hur kan då några bland er säga att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Om det inte finns någon uppståndelse från de döda, har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös och även vår tro meningslös. Det här är så bra. Om det inte är sant att Jesus lever, då är alltid meningslös. Hej då, nu åker vi ut och gör något annat. Lever inte Jesus, så slutar vi möte här och dricker kaffe. Och går hem och försöker roa oss på bästa sätt. Eller hur? Men nu lever Jesus, och det sätter konsekvenser i våra liv. Det fyller oss med en trygghet, en visshet. Vi är inte ensamma i universum. Vi har en levande Gud som tycker om oss, som älskar oss, som är med oss och som kommer att bära oss. Det var det här som var det största i den första kristna församlingens tid. Och det här är grunden för vårt hopp. Det här är dynamit. För den tid, och det var det för den tidens människa. För hoppet om döden, hoppet om uppståndelse var också någonting alldeles nytt. Någonting som gjorde att människor drogs till detta. Tänk att det finns en uppståndelse. Tänk att vi ska leva för evigt. Tänk att det här korta livet, på den tiden levde man korta liv jämfört med nu. Men man såg livet från ett annat perspektiv. Vår västerländska kultur idag, den sätter väldigt stor vikt vid livet här och nu. Och det är ju verkligen inte oviktigt. Det är inte det jag säger. Men tänk att se livet ur ett mycket längre perspektiv. Det kommer en annan dag. Det kommer en ny tid. Det finns en evighet. Det här är inte ens allt. Och som vi tycker det är gott att leva, så har vi ett hopp för evigheten. Och det är gott att få bli påmind om det här också. Inte bara på en begravning när vi sörjer. Utan få känna det varje dag. Jag lever. Men det här är min en dag. Men är det min sista dag, så det här, så fortsätter det. Och jag känner trygghet inför framtiden. Vi behöver mycket mera uppståndelse i våra liv. Vi behöver mera uppståndelse i våra kyrkor. Vi behöver mycket mera glädje över att Jesus lever. Min Jesus lever, därför vill jag leva. Min Jesus lever, därför är jag trygg, sjöng jag någon gång för länge sedan. Kanske några som minns den sången. Martin Luther är ju en tronsman, rättfärdiggörelse genom tro. Tack för Martin Luther. Men det berättas om honom att han ibland var, han hade ett kraftfullt temperament och att han ibland led under vissa perioder av depression och var ganska deppig. Det var väl inte så lätt att vara reformator. Och som vi alla vet och har läst, så var det tunga tider för Martin Luther. Men det berättas om att han en dag när han sitter hemma och har varit deppig en längre period, en morgon kommer hans fru Katarina von Bora ner till köket där de äter. Och hon har iklätt sig sorgedräkt, som att hon ska gå till en begravning. Och då frågar Luther genast: men vad är det som har hänt? Vem har dött? Och då svarar Katarina så här: det verkar som om doktor Luthers Jesus har dött. När han är på så dåligt humör. Jag gillar Katarina. Jag tyckte att hon var duktig. För hon kom med en påminnelse om att också när vi har våra mörka dagar, våra tunga tider, och jag vill inte påstå att vi alla är glada alla dagar, men nog är det väldigt skönt att också de dagarna lever Jesus. Och vi behöver påminna oss om det. Det andra, det var att de visste att Gud var deras far. Det var enormt viktigt. Och jag tror att när vi talar om framtidens församling så behöver vi stärka vår förkunnelse i det att, därför att det är så många människor som söker sin identitet och upplever rotlöshet. Och många känner sig väldigt sårbara och utsatta. Förkunnelsen om att Gud är vår far var också någonting absolut nytt i religionernas värld under kristenhetens första år. Och man säger, det här var det som människor lystrade till. Tänk att det finns en Gud som älskar oss. Man var van vid att gudar, vad de då hette och varifrån de kom. Men det som var gemensamt för de flesta gudar i den hedniska romarriket, i det hedniska romarriket, var att de var krävande, de var vresiga, de var farliga och ganska grymma. Och där står den kristna förkunnelsen om Gud i en bjärt kontrast till den tidens uppfattningar om gudar. En Gud som älskar oss. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. På det att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Kan vi lite föreställa sig hur den tidens människor lystrade när man läste från Johannes brev till församlingarna. Eller det evangeliet som kom. En Gud som älskar, som inte är krävande, vresig, farlig och grym. Och i första Johannes brev 3:1. Se vilken kärlek fadern har skänkt oss. Att vi får kallas Guds barn. Och det är vi också. Världen känner oss inte, eftersom den inte har lärt känna honom. Mina älskade, nu är vi Guds barn. När vi läser de nyatestamentliga breven så kan vi liksom fånga en del av det som var det centrala i deras förkunnelse. Och jag tror att vi kommer att vinna på som förkunnare och som församlingar att hela tiden hålla oss till det centrala och det fundamentala i den kristna tron, eftersom det är det som på något sätt ändå är själva fundamentet. Det finns mycket intressant man kan tala om i anslutning till kristen tro. Men jag hör till dem, och ju äldre jag blir så blir jag lite enklare. Och jag vill få det lite enklare. Jag vill få det lite fundamentalare. Vad är det som finns kvar när allting annat vacklar? Vad är det som bär? När allting annat vacklar. Jo, då är det den här tryggheten och vilan i Gud. Förstår ni mig? Är det inte ganska bra? Är det inte ganska viktigt? När lärjungarna lärde människorna att be Fader vår, kan ni tänka er vilken stark upplevelse det var att kunna vända sig, inte bara till en grym och vresig farlig Gud av något slag, utan vända sig till sin far och säga: Fader vår som är i himlen, helgat vare ditt namn. Och så vidare. Tryggheten i Gud, vilan i Gud, det är att han är vår far. Och att han inte är en sån här lynnig far. Har han tagit oss till sina barn, så är vi hans barn för alltid, eller hur? Han är inte den som kastar ut oss för att det går illa. Vi är alltid välkomna till honom. Kom ihåg det. Gud är trygg. Han är en god far. Jag har någon gång berättat om pojken och pappan som gick till biografen för att se på någon film. Och just innan föreställningen så gick pojken ut och fick en slant av pappa och köpte någon godis som det hör till. Men när han kommer tillbaks så hade föreställningen just, då skulle föreställningen just börja. Och det var just den där minuten när det blir alldeles svart i lokalen, när lamporna släcks. Och den här lilla pojken, han får panik när han står med sin godispåse. Och det är alldeles svart och han vet inte var han skulle gå. Och då berättas det om att plötsligt hör man där i den här biografsalongen en pojke ropa med darrig röst och säga: finns det någon här som känner igen min röst? Och jag tyckte det var en smart kille. Finns det någon här som känner igen min röst? Och jag har så många gånger tänkt på det här. För oss allesammans slocknar lamporna ibland. Eller hur? Det blir riktigt svart. Och när det är riktigt svart så är det inte så bra heller på att formulera sådana stiliga böner till Gud. Eller hur? Och då är det ganska tryggt att veta att det finns någon där som känner igen min röst. Fast det bara är en suck, ett rop, ett kort meddelande. Det är mörkt nu. Jag har fått uppleva det också själv. Och jag kan inte gå in på det mera. Jag har upplevt i mitt eget liv i Barbos sjukdom, i hela den här processen och allt det här som vi har gått igenom som familj. Den här upplevelsen av att det blir mörkt. Om man inte har ord. Det är väldigt förhärligt när man är pastor och borde kunna klara av alla saker och ha formulär färdigt skrivna. Men när man sitter där själv, då har det varit en fantastisk upplevelse för mig. Att bara få säga: jag vet att du känner igen min röst. Trygghet. Vila. Gud är god. Budskapet om att Gud är vår far tror jag att är viktigt för så många i en tid då vi känner oss så utsatta. Och ensamhet är ett så stort behov, eller så stort problem för så många. Men låt mig gå vidare. Orkar ni ännu? Snälla ni. Är ni säkra på det? Det tredje som de här sociologerna som har skrivit de här böckerna sa, det som var, som man anser ändå var så starkt i den första 300 åren, det var deras gemenskap. Koinonian. Koinonia är ett underbart grekiskt ord, för det betyder inte bara att man sitter på samma bänk eller i samma lokal, utan koinonia betyder delaktighet. Det är att man blir del av någon annan människas liv. Det handlar inte bara om att delta i ett gemensamt program. Det är värdefullt och väl. Men jag säger, koinonia, det är just det här att vi börjar dela liv med varandra. Och det verkar, säger man, att den här gemenskapen, den var så attraktiv så folk tog risken och gick med i de här underjordiska gemenskaperna. Därför att det gav dem så mycket. Trots att de genom sin delaktighet där kunde utsättas för förföljelse och trakasserier. Och jag tyckte det var helt underbart att det också man såg att det nästan var lite farligt att röra sig med de där kristna människorna på den tiden. Var den där gemenskapen så viktig? Och ni vet allesammans att vår tid behöver gemenskap. En relationsbaserad församling är absolut det den här tiden och framtiden behöver så mycket. Någon som ser mig. Någon som lyssnar på mig. Någon som bryr sig. Någon som kan ge mig närvaro. Hemmen var en väldigt viktig plats. På den tiden det inte fanns några kyrkor. Och jag tycker det är bra med kyrkor. De är väldigt praktiska när det snöar och är 10 grader kallt ut. Eller hur, här i Norden. Så jag är inte ute liksom och pratar emot kyrkor. Men jag bara vill säga, tänk att den kristna tron, den är inte beroende av byggnader. Den är inte byggnaden. Det är inte kyrkan som vi dyrkar. Det är inte kyrkan som konstituerar församlingen. Jag menar byggnaden. Det är innehållet. Det som sker där inne. Och det vi har med oss i vår vardag. I vårt hem. När vi möter människor. Jag tror det kommer att påverka vår framtida framgång. På ett oerhört mycket sätt. Att vi blir skickliga i att följa Jesus fotspår. Vara observanta på varandra. Ge varandra gemenskap och trygghet i en tid då många känner sig så osäkra. Då många känner sig så osäkra. Vi spred det rätt där. Det förargar mig ibland när jag hör mig själv prata och det blir grammatikfel. Jag berättade om det igår, att jag själv har fått vara med den sista halvåret i en sån här hemgrupp. Och jag har faktiskt inte varit särskilt mycket, så det är lite nytt och fräscht för mig det här. Ni andra vet precis vad jag pratar om. Men det har varit en revolutionerande upplevelse i en väldigt stor förort i Esbo, Mattby. Att få samlas där, människor från Ghana, Kenya, Mozambik, Finland, var det Colombia, och människor som har väldigt olika bakgrund sitta och äta tillsammans, människor i åldern 35-45, människor med ganska mycket erfarenhet, och så sitta där tillsammans och plötsligt uppleva det här, att det här är så starkt att bara få vara en del av en gemenskap. Det blir så konkret. Nu deltar vi inte i ett program. Nu bygger vi en koinonia. Vi samtalar, vi lyssnar. Och sen tar vi något tema. Vi läser ett Guds ord och alla säger någonting. Och som jag sa igår kväll, jag som pastor, jag är alltid van att folk lite tittar åt mitt håll och säger att nu ska vi höra vad pastorn säger. Och jag har fått bita mig under läppen, för jag tycker jag skulle nog ha haft någonting att säga. Men varje gång jag är tyst så är det någon annan som öppnar munnen. Och jag blir så glad när jag hör vad rikt det är när vi delar med varandra. Att vi inte liksom är så dominanta så vi tar över varje situation. Utan låter den här gemenskapen finnas i det. Det tror jag att det är ganska attraktivt för väldigt många människor. Eller vad tror ni? Det här liksom dynamiken som uppstår. Det här, sa forskarna, det här var en del av den där hemligheten. Att det bara uppstod plats efter plats som ett nätverk, överallt, dessa grupper. Och man hade ingen koll på det, och plötsligt så upptäckte man att i stort sett halva nationen är en kristen. Det bara sker osynligt för människor. Det är inte i stora byggnader, ingen stor annonsering. Det är bara attraktionen i gemenskapen som berörde människor. Wow, en relationsbaserad kyrka. Jag tror vi behöver gå vidare frimodigt på det här. För jag tror att framtiden inte ska bygga på attraktioner. Inte kanske på de stora institutionerna i första hand. Inte av programmen, utan själva substansen i detta. Att när två eller tre kommer tillsammans, då är Jesus Kristus mitt ibland. Jag blir så glad när jag pratar om det här. Så jag längtar till min hembönegrupp. Oj, oj, oj. Vi hade en så underbar kille. Han studerar på Aalto-universitetet och doktorerar i hur man magasinerar elkraft. Han är riktigt en toppkille. Och ni vet att när han bara öppnar mun så kommer det så fantastiskt Guds ord. Jag blir så tagen av att vad det finns hos andra. Och att vi skulle bli intresserade av det. Då kommer vi att se att någonting växer. Vi behöver mera koinonia, gemenskap och delaktighet. Och kanske ibland mindre aktiviteter och sånt som är sekundärt. Ser ni, vi har ju tittat lite under min tid som pastor. Och det har jag gjort. Jag hör ju till dem som inte kan liksom peka finger åt något håll. Jag har varit med om allt som är fel. Och jag har varit med om allt som eventuellt har gått rätt. Och när folk kritiserar så känner jag mig alltid skyldig. För jag, antagligen har jag också varit med om det. Så jag bara säger det. Jag har ingenting att vara... Jag tycker inte att jag är så väldigt perfekt. Och jag vet att vi har tittat mot USA för att få olika idéer för församlingens revitalisering. För att vi ska få nya idéer. Vi har tittat till Sydney och Australien. Vi har åkt till Sydkorea. Vi har åkt till Sydamerika. Jag vet inte, vi har varit runt hela jorden. Och på något sätt så känns det som att jag orkar inte. Jag orkar inte resa någon annanstans. Så jag börjar titta hur gjorde de första kristna. Att jag skulle göra en resa tillbaks till den första tiden. För det är ju märkligt att det var Jesus. Det var Gud säger allra först. Det är ju ofta det som stämmer. Eller hur? Han ändrar ju inte på sig efterhand. Och någonstans för att ta tag i det som bar den första kyrkan och som lyfte den på ett så överraskande sätt. Så att forskare fortfarande idag ser nog var det en märklig gräsrotsrörelse som förändrade hela världsdelar. Det sista. Orkar ni med den? Nu ska jag inte fråga en gång till, menar ni verkligen det? Det är det sista, den fjärde punkten jag hade med idag. Det var det här med människovärde som var så viktigt och som Sixten Korkman speciellt noterade. Och som gjorde att den kristna tron var och egentligen fortfarande är unik i att den ser oss människor som likadana allihop, unga. Gamla. Agneta, när du proklamerar, nu är du inte längre man eller kvinna, inte jud eller grek, inte fattig eller rik, inte det ena eller det andra. Vi är alla ett i Kristus. Du kan förstå vilken dynamit det budskapet var i den första kristna församlingen. Eftersom den samhället var ju så djupt segenererat. Så djupt segenererat. Och där förkunnas detta människovärde, att alla människor har samma värde. Vi jobbar med olika saker och vi har olika utbildning, vi ska göra olika saker. Det är ju en sak. Men den stora saken är den att vi alla är ett i Kristus. Vi är döpta till Kristus. I dopet blev vi ett nytt folk. Vi är Guds familj. Vi tillhör honom. Människovärde. Rodney Stark, som är en av de här sociologerna som har ju skrivit om den här The Rise of the, of the Christian church. Han säger så att han är inte alls kristen. Men han säger att den kristna befolkningen växte så snabbt genom att den inte tilläts födelsekontroll, abort och barnamord. Och att den efterhand också lyfte kvinnornas roll och deras aktiva medverkan i kyrkan. Och det är en lång historia det där, jag bara antyder. Och nog är det viktigt, hör ni, i vår tid när så många människor lider av den här känslan av att duger jag? Räcker jag till? Är jag snygg tillräckligt? Är jag till rätt ålder? Är jag för gammal? Är jag för ung? Är jag rätt här? Är det rätt där? Jag ska säga er, i en tid som denna behöver vi vara väldigt konsekventa och tydliga i vår förkunnelse om människovärdet. Du skapade mina inälvor. Du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för dina mäktiga under. Förunderlig är allt vad du gör. Är inte underbart? Bibeln säger att det är förunderligt allt vad Gud gör. Jag kan ju inte tro det ibland själv när jag tittar mig i spegeln. Men Bibeln säger ju att det är ju förunderligt att gubben är så kry och glad. Och rynkorna blir fler och fler. Men det finns ju så många andra som går med den här ständiga ångesten över att är det bra? Är jag bra? Är jag tillräckligt? Och jag menar, den kristna församlingen, tänk om den skulle få vara ett befriat område som ger frihet åt de fångna. Och syn för de blinda, de som inte ser sig själv i rätt ljus. Som kan på något sätt skapa ett nådens år från Herren. Därför att Gud har gjort oss. Tänk att han var med i moderlivet. Han var liksom där och... Jag ser honom bara liksom knyta ihop liksom ett sånt här DNA-spiral. Och sen när det är klart så säger han att det här blir bra. Och vad ska jag då säga när jag tycker att nu skulle jag kunna bli lite bättre? Men Gud säger, det blir bra. Det är inte fint att veta det. Det blir bra. Det blir bra. Människovärde. Jag är så tacksam att få vara kristen i en värld där det finns så mycket att göra just på den här fronten också. Jag har fått vara med och starta en skola på den indiska landsbygden där det fortfarande råder ett feodalt system där landlords äger mark och där jordbruksarbetare ska försöka föda sina familjer på enormt små, små, minimala slavlöner. Där, ibland de här jordbrukarna, startade vi en skola för 14 år sedan. Och det var med en särskild glädje vi kunde inbjuda de här fattiga familjernas barn. Vi hade ett slagord i det här: barn ska inte behöva arbeta. Barn ska få gå i skola. Och ni vet, i den här kulturen, där gifts inte minst flickorna bort i 13 års ålder till någon gubbe i grannbyn. Och så ska deras liv liksom formas av det. Det finns inga drömmar för livet, inga valmöjligheter, utan ett slags ond cirkel som generation efter generation ska gå in i. Att i den miljön får man med och starta en skola och säga att i Jesu namn kan vi ge frihet för de fångna. De här människorna kan få bli fria. Då känns det som att här är evangelium väldigt kroppsligt, väldigt nära människors liv och verklighet. Och det här är evangelium. Nu på 10-årsjubileum för ett par, tre år sedan när jag var där. Efter alla danser och alla tal och alla program som hölls på skolan. Så gick vi och minglade lite efter och då kommer det en pappa fram. han hade en liten flicka på armen och en annan som gick höll honom i handen. Eller det var han som höll henne i handen. Och de kommer fram till mig. Och så sticker han fram sin otroligt stora, kraftiga hand. Och han höll den väldigt länge. Och väldigt hårt. Men han tittar på mig. Vi hade inga ord gemensamt. Han bara tittar på mig. Och så kommer det tårar för hans ögon. Och jag förstår att han ville tacka för skolan. För att hans lilla flicka skulle kanske kunna få ett annorlunda livsförlopp. Därför att evangelium hade hjälpt oss att vara konkret i att hjälpa fattiga människor. Jag kände det var som en payday för alla de ansträngningar vi hade gjort från Finland. Och det kändes som att Jesu ord i Lukas 4 och 18 går i uppfyllelse. Herrens ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda och att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Det här att vara praktisk, jag vet era jul jippon i den här församlingen, och det finns ingenting som gör mig så varm om hjärtat som just den här typen sätt att förkunna evangelium. För det var inte ord når fram. Det når vi fram med det sätt på vilket vi lever och fungerar. Det var det som gjorde den första kristna församlingen så obesegrad. Det som gjorde att den mot alla odds bröt igenom och blev en så stark kraft både i Europa och i hela vårt land och i hela vår värld. Framtidens församling, tron och entusiasmen över den uppståndne Kristus. De visste att Gud var deras far och de såg sig som ett nytt folk. Ett Guds folk. De hade gemenskap. Inte bara gemensamma aktiviteter. Utan koinonia, delaktighet. Som gav både skydd och värme. Och blev en kanal för andlig tillväxt och andligt liv. Och det sista, människovärdet. Som ger frihet. Och som ger nåd för alla människor.